Försöker Magdalena Andersson flytta fokus från Turkietavtalet med vinstförbud i skolan? Och är Almedalens storhetsdagar förbi? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Att idka politiskt spel. Politiskt positionerande. Politikens spel.
Delvis ganska schaskigt politiskt spel.
Politiskt spel.
Det är inget spel. Det är allvar.
Vi sitter i ett somrigt Visby i en barack, tänkte jag säga. I en studio som är uppbyggd här. Sveriges Radio har en alldeles egen fin Almedalsstudio. Hej Thomas Ramberg, hej Fredrik Furtenbach.
Hej, hej.
Vad heter det när man reser bostäder så här väldigt snabbt för att man har en paviljong, va?
Jag har trott att det är ett miljonprogram.
Ja, det här, nej.
Jag tänkte på sån här boomtown i Vilda Västern.
A shanty town. Också. Det är korrigerat plåt,
ja,
här.
Just det. Mm. Ja.
Public shanty town.
Vi har fönstret öppet för lite känsla om man undrar vad det är som låter. Men vi tänker att vi vill ta med er. Hörrni, ni, hur känns det att vara i Almedalen efter 2 års pandemiuppehåll, Fredrik?
Ja, men det känns okej, och det är ju väldigt varmt och härligt. Annars så hade jag ju lite överdos faktiskt av Almedalen innan pandemin, ska jag säga.
2019.
Var lite less på det då faktiskt, ja.
Ja. Thomas då?
Jag har darrat av abstinens de senaste 2 åren.
Du har inte kunnat.
Så att nu har jag tankat som tusan idag. Det känns väldigt lugnande.
Ja, men det låter härligt. Vi ska prata lite mer om Almedalens vara eller icke vara senare. Vi kommer ju podda härifrån alla dagar, sammanfatta politiken, talen, det som händer helt enkelt. Och vi börjar med dagens parti, som sagt, Socialdemokraterna. Och för kännedom, förr var det ju ett parti per dag, men nu har man gjort om det där lite, så det är, man får väl säga att det är 2 partier per dag, förutom idag och på torsdag.
Ja.
Då är det Miljöpartiet. Men för en stund sen så höll Magdalena Andersson, statsminister, sitt tal här på Almedalsscenen, och vi lyssnar lite.
Just nu, här i Almedalen, bjuder de politiker på luncher och middagar. De anställer lobbyister och PR-experter, trycker upp foldrar och gör reklamkampanjer. Absurt nog finansierat med våra skattepengar. Men vi socialdemokrater är beredda att kämpa. För nu får festen vara över. Dina skattepengar ska gå till skolan, inte till bolagens vinster.
Det blev ganska mycket prat om vinstförbud i skolan. Men också om värderingar och svenskhet. Är det så du skulle sammanfatta det, Fredrik?
Absolut, jag tyckte, ja, bland annat. Men man kan väl säga att hon radade upp flera grejer som hon ville ha konflikt kring. Så det var mycket valrörelsetal, tyckte jag. Det var ju lite roligt när hon räknade upp sånt som hon älskar med Sverige, som naturen och allemansrätten, att paddla ljudlöst över en stilla insjö, och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Så kan man ju säga om man är socialdemokrat, men det lät ändå lite skoj.
Jag tyckte också det här, en kärlek till den svenska sjukvården. Man kan ju tycka att sjukvård är väldigt bra, men man vill ju helst inte ha kontakt med den om man kan slippa.
Nej, kärlek på distans kanske.
Jag tycker det var väldigt romantiskt.
Nej, det är kry. Det gillar hon inte heller. Och det finns ju andra distansläkare, ja, också.
Jag tyckte det var fint skimmer överallt. Alltså, hon lyckades ju beskriva det här med sjuksköterskor som springer mellan rummen, mellan larmen. Det var liksom lite fint. De bara sprang där lite halvsnabbt. Det var inte ens någon stress riktigt. Thomas, valårstal, hur skulle du beskriva?
Ja, men retoriskt var det väldigt enkelt. Först så smickrar hon Sverige och svenskarna och säger, skapar den här vi-känslan, vi som älskar det här landet och allt som är bra med det här landet. Och sen så berättar hon om en massa problem, och sen så avslutar hon med de högerkonservativa säger sig värna vårt land, men i själva verket attackerar de just det som vi älskar med Sverige. Och vänner, därför höstens val så avgörande. Alltså, vi får återigen ett sånt här ödesval där vi som älskar Sverige står mot dem som bara påstår att de älskar Sverige, men som i själva verket vill ha fler lyxbåtar än skolkuratorer, som hon sa.
Helt andra värderingar. Men är det där, går det där hem eller, Fredrik?
Man har ju verkligen hört det förut. Jag vet inte. Jag tror, ja, det går hem om man är socialdemokrat. Det är väl svaret.
Det stora politiska slagrumret idag från Magdalena Andersson är ju trots uppmärksamheten på NATO-avtalet med Turkiet, det är ju att, som Socialdemokraterna vill ha fram, är ju det här med vinstförbud i skolan, att man har tillsatt en utredning om det. Och där höll hon ju en ganska lång del av talet om varför det här, ganska agitativt tal om just varför de här vinstsystemet enligt henne är väldigt dåligt och är grundproblemet i sönderprivatiseringen, som hon sa. Problemet är ju att det är ju också en polemik mot Stefan Löfven som sa att han inte ville ha vinstförbud. Det är en polemik mot Mona Sahlin som sa att hon inte ville ha vinstförbud. Göran Persson införde aldrig något vinstförbud. Socialdemokraterna har ju hela tiden ifrån ledande håll under många år motarbetat vänsteropinionen inom sitt eget parti, som ibland har varit majoritet i den här frågan ganska ofta, och till varje pris försökt hindra ett vinstförbud. Det är först på senare år som man har anpassat sig. Så att Magdalena Anderssons parti har ju ett betydande ansvar för det hon nu påstår är grundproblemet, sönderprivatiseringen, som hon säger.
Men de skrev ju till och med under ett avtal på att inte ens driva frågan, januariavtalet.
Just det, men är det här en profilering av Magdalena Andersson då, som väldigt ofta stämplats som en högersossa, att hon här vill gira till vänster?
Nej, det tror jag inte. Dels är det klart att det är en bra fråga, därför att de flesta svenskar är ju emot vinster. Men sen är det väl också så att det behövs en konflikt på skolans område. De har höga förtroendesiffror, Socialdemokraterna, på skolans område. Och Liberalerna som minskar till exempel. Men ska det bli en ordentlig valfråga, så måste man ha konflikt. Och konflikten finns ju här då.
Och det är ju en väldigt tydlig konflikt för Socialdemokraterna, genom att alla de fyra partierna som är underlaget för Ulf Kristerssons tänkta regering har ju den uppfattningen att man ska behålla det här med att man får göra vinster på skattefinansierad skolverksamhet. En del andra sådana här konfliktfrågor lite mer komplicerade, jag menar A-kassan till exempel, där finns Sverigedemokraterna som också säger att de vill ha höga A-kassa och sånt, va? Medan Centern absolut inte vill ha A. Så, men den här har ett stort problem bara, och det är efter valet, om hon får ett underlag som Centern ingår i.
Det var det jag skulle komma till. Ja. Hur går det då? Vad tror du? Hur väl landar det här hos Annie Lööf?
Ja, nej, men hon delar ju inte den här. Nej. Det är tvärtom. Alltså, Centern är ju det här med vinsterna är ju Centerpartiet väldigt noga med att det ska vara kvar. Men däremot så finns det ju annat som Centern kan tänka sig att peta i när det gäller det här systemet. Men till exempel, jag tror inte de skulle ha någonting. Det är en central antagning här som ju var att man gör skolvalet centralt till exempel. Det har ju Centern varit inne på liknande. Men just vinsterna är ju jätteviktiga för Centern. Och man kan ju tillägga att för friskolebranschen så det finns ju då många förslag som är uppe i luften och som man diskuterar. Men det svåraste och jobbigaste för friskolebranschen, det är ju vinsterna. Mm. Det är ju där de inte vill ha några regleringar.
Det var ju en del av talet där de försöker uppamma lite klassnerv då mot kapitalets opinionsbildning i den här frågan, just de här branschen. Där hon säger att hon är beredd på motstånd. De utländska bolag som blir förmögna på att äga svenska skolor kommer att slåss för att behålla dagens system. Just nu, här i Almedalen, bjuder de politiker på luncher och middagar, absurt nog finansierade av våra skattepengar. Många av dem där är ju centerpartister.
Som vi hörde alldeles nyss också.
Ja.
Här i illen. Ljudillustrationen. Men vänta, okej, jag vill försöka bara förstå. Det var en presskonferens tidigare idag. Då presenterade ju Magdalena Andersson det här vinstförbudet. Det var väl ingen nyhet riktigt?
Nej, det fanns ju ett par små detaljer där. De hade, bland annat så har ju då regeringen tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur man ska kunna förbjuda vinsterna. För grejen är ju då att den här skolpolitiken som Socialdemokraterna har drivit under våren, den har ju handlat väldigt mycket om att bara visa vad man vill göra, därför att de får inte igenom, de har lagt fram flera förslag som är chanslösa i riksdagen. Och tillsätta en utredning kan man alltid göra som regering. Det behövs ingen majoritet för. Det är därför har det ju tillsatts ett antal utredningar som Socialdemokraterna har försökt göra en väldigt stor sak av.
Okej, så dessutom ska vara klar 2024, den här utredningen. Är det ett billigt knep att skjuta allting väldigt långt framåt?
Ja, det är väl klart att det är ett sätt och hon säger, det är ju inte ens ett knep, utan hon säger ju rakt ut, det är därför man ska rösta på oss i valet. Så hon försöker ju inte låtsas något, men det som är en av de där detaljerna just som Fredrik var inne på, som är där man, det handlar ju om att man försöker möta det argument som har gjort Socialdemokraterna historiskt rädda för att driva vinstförbud. Och det har ju varit att man då från högersidan och från de som bejakar det här systemet alltid har svarat, ja, men här är det en massa människor som har valt skola för sina barn som är väldigt nöjda med den, och nu vill ni ta ifrån dem deras skolor. Det var liksom ett av skälen till att Sahlin och Löfven och deras strateger var rädda för att gå fram med den här frågan. Mm. Därför att man vet, liksom, psykologiskt, politiskt vet man att folk som har något och tror att de ska mista det är en ganska jobbig grej att möta i en valrörelse. Och är det medelklassfolk så är det ännu mer strategiskt viktigt. Så nu försöker man säga att i den här utredningen ska man ta fram då regler som gör att de här skolorna kan finnas kvar trots att de ska, själva vinstsystemet ska avvecklas. Och det låter ju som en tulipanaros som inte branschen kommer att köpa utan att skrika, tror jag.
Det blir nog väldigt komplicerat. Jag tycker det är intressant också att hon försöker liksom få in en annan grej i den här, i samma diskussion. Nämligen, hon pratar ju om att dagens system leder till stök i klassrummet.
Mm. Hon beskrev ju väldigt...
den är ju inte självklar, den kopplingen till vinsterna i skolan egentligen. Men den försöker, den, på sistone så har hon, eller ja, sistone, men under ett tag så har hon allt oftare tagit upp att även stöket i samband med just friskolesystemet.
Men hon målade ju upp en bild av hur skolan var förr, och då var det ordning,
ja,
och reda.
Jag gissar att det ska tala till socialdemokratiska väljare som tycker att det verkar inte vara någon ordning.
Och idag är det bara vinster och oordning.
Sen, ja, det låter så. Sen kommer väl en del minnesgoda väljare att minnas hur Stefan Löfven tvingades att gå med på Vänsterpartiets förslag om vinstförbud i välfärden för att alls kunna regera 2014 mot sin vilja. Och hur Stefan Löfven och Magdalena Andersson accepterade det här som Fredrik var inne på. Mm. Att man överhuvudtaget inte ens skulle tänka tanken 2018 för att få igenom januariavtalet. Så att det är ju en del puckla på vägen, inte bara att utredningen dröjer.
Betyder det att Nooshi Dadgostar tycker det här är toppen? Thomas?
Jag har inte frågat henne än.
Nej, har du frågat, Fredrik?
Jag skulle tro att de tycker att det är deras fråga, och det är ju inte alltid en vinst om Socialdemokraterna tar samma.
Nej, det var precis vad jag tänkte. Men i sak är det
de klart. De är ju rätt vana vid det nu i det här laget, att Socialdemokraterna...
Du menar pensionerna?
Ja,
du vet. Enligt Vänsterpartiet emanerar ju alla goda förslag faktiskt från Vänsterpartiet från början. Beroende på hur långt tillbaka man går i tiden förstås.
Så brukar jag säga hemma också. Okej, det var ju inte... Känner ni er färdiga med vinsterna?
Ja, men kanske. Nej. Ja, vinsterna, ja. Men talet var ju...
Nej,
någon...
det är vi inte klara med talet.
Nej.
Jag tänkte faktiskt gå vidare. Talet hölls ju bara dagar efter det juridiskt icke-bindande kontraktet med Turkiet slutits. Fredrik, hur märktes det?
Men det märktes ju...
Publiken, eller?
Ja, men det märktes ju att hon tog upp den här NATO, ansökan om NATO-medlemskapet, och det lät ju som en smärtsam omställning. Det var ju inte, det var någonting man var tvungen till, inget som var roligt. Annars har det väl märkts mer i intervjuerna med henne, till exempel den som var i Sveriges Radio i morse, det är ju söndag idag.
Jag kan faktiskt lyssna på hur det lät i morse.
Ja.
Din partisekreterare Tobias Baudin, han skrev så här i partiets avtal med Kakabaveh, Amineh Kakabaveh, den politiska vilden, att frihetskämpar som slagits eller sympatiserar med YPG, YPJ eller PYD, att de klassas av vissa statsaktörer som terrorister är oacceptabelt. Står du bakom det?
Jag menar, vi i EU har ju inte, alltså EU har ju en lista på terrorklassade organisationer, och där är ju PKK med, men inte de organisationerna. Det vi har varit tydliga med i det här överenskommelsen som vi har med Turkiet nu, det är att vi från Sverige inte ska ge stöd till de organisationerna på ett sånt sätt att det hotar Turkiets inre säkerhet.
Står du bakom
det
här?
Och det kommer vi ju inte göra framåt.
Står du bakom
heller
att de är frihetskämpar?
Det var alltså inget fel på din poddläsare, poddspelare nyss. Det var en sån lång paus där. Mm. Den var lite jobbig att svara på, eller Fredrik?
Ja, den här var ju, i den här intervjun så var det ju, gav ju Magdalena Andersson väldigt, väldigt många svar som var lite grann vid sidan av frågan. Det vill säga, det lät som att det i grovt taget handlar om samma ämne, men det var inget svar. Och det är väl det att hon går ju liksom på äggskal i det här ämnet. De kan inte säga någonting som retar Turkiet just nu.
Hur jobbig är den här situationen för henne?
Hon vågar inte längre säga det som var fullständigt självklart för nästan alla svenska politiker tills alldeles nyligen. Alltså av rädsla för att Erdogans folk lyssnar och att det här blir ett problem för det NATO-inträde som nu är överordnat allt för åtminstone politiska majoriteten i riksdagen. Det gäller ju även frågan om Turkiet är demokratiskt. Det var lite hit och dit. Det fanns både det ena och andra. Alltså,
vad där, är en demokrati egentligen?
Ja, men alltså, det här handlar om ett land som förra året låg på plats 103 i The Economist demokratiindex. Det ses inte som en demokrati utan som en så kallad hybrid mellan diktatur och demokrati. En halvdiktatur helt enkelt. Och i klassen medborgerliga rättigheter i den här tävlingen så kom Turkiet en bra bit efter Ryssland. Så att det är de som nu, de svenska, faktiskt inte bara regeringen utan även de fyra partierna till höger, inklusive Sverigedemokraterna som tidigare varit väldigt engagerade mot Turkiet, nu tiger om. Det finns en sorts samlingsregering om att tiga om de demokratiska förhållandena i Turkiet och Turkiets invasioner i Syrien, som tidigare var en väldigt stor fråga, och deras arbete kring, alltså deras förhållande till kurder och så. Så att det där är, ja, men det är faktiskt så att Socialdemokraternas systerparti HDP, deras ledare fängslades. Han sitter inne, skriver sina böcker från en fängelsecell. Det är liksom det parti, det är det landet som där, tänker motsatsen, att Magdalena Andersson satt fängslad. Hon kanske skulle tycka att den personen vid ett samtal med Erdogan istället ska ta upp hennes fall istället för att bara ta upp de här 70.
Vad är ett systerparti egentligen?
Ja.
Men för att fråga dig, tror du att det här kan det skifta igen när, om NATO-medlemskapet väl är i hamn, kommer då Magdalena Andersson bli tydligare i sin kritik? Kommer Socialdemokraterna bli tydligare i sin kritik?
Ja, hon säger ju nu att visserligen är det här inte internationell juridik som är bindande i någon domstol och kan prövas, men vi håller våra avtal. Så att om hon inte tänker göra som hon gjorde med avtalet med Amineh Kakabaveh och säga att nu har det gått ut för nu har det turkiska parlamentet godkänt det, vilket ju inte verkar sannolikt. Så man får tro henne, om man får ta henne på orden, så ska hon hålla det här avtalet.
Ja, men så hon lägger ju då till på ett antal punkter då om att man kan tolka det olika. Det är ju, och det kan man ju såklart. Men uppenbarligen tänker regeringen inte reta Turkiet förrän det här är klart, och det kan ju ta ganska lång tid. Det är ju en ganska märklig situation egentligen. Jag undrar hur det är. Jag tycker det
alltså vad, liksom, vad de än säger om att juridiken i Sverige gäller och våra rättsregler gäller, så har de ju redan gjort den eftergift som de själva, som regeringen själv medger, det vill säga vapenexporten. Man har signalerat nu till våra svenska myndigheter att Turkiet blir en strategisk partner, och då ska de kunna köpa vapen, även om varje affär ska prövas för sig och så vidare av myndigheten. Det beskrivs nu bara som, ja, men det är ju naturligt när man är med i samma NATO. Ja, men det finns många NATO-länder som inte exportera vapen till Turkiet just för att de tycker att Turkiet har en dålig politik som invaderar Syrien och sånt. Så det är inte heller en fullständigt självklar konsekvens av NATO-anslutningen. Så att Turkiet har ju redan fått en ganska påtaglig förändring i svensk politik.
Ja, nej, det håller jag helt med om. Och det är ju egentligen andra punkter där hon då visar, åtminstone underförstått, att det kan tolkas på andra sätt. Och det handlar ju till exempel om de här utlämningarna.
Just det.
Men det, där, men det är ju helt sant, det är helt sant att det är ju väldigt tydligt att som köpare av vapen så har Turkiet en annan ställning idag än för några veckor sedan.
Betyder det här, alltså om man nu ska gå tillbaka till talet, kan man säga på något sätt att hon försökte skifta fokus från det här väldigt jobbiga som är NATO och Turkiet-relationerna och det som har överskuggat allt väldigt mycket senaste tiden, och prata om de här andra sakerna, om värderingar, om hotet från höger, om välfärden?
Nej, jag tror hon skulle gjort det ändå. Det är ju trots allt, nu har ju liksom valrörelsen börjat.
Det var ju mycket. Så det här talet är liksom inte ett tillfälle där hon skulle kunna förklara sig i Turkiet?
Nej, alltså det avsnitt ursäkta, det avsnitt hon har om NATO och Turkiet i talet, det är ju bara till för att förstärka den här idén med det här talet. Det är ju liksom, det ska vara ett förtroendeval. Det ska vara ett presidentval. Kristersson har mycket lägre siffror än Andersson i popularitetsmätningar, i förtroendemätningar. Talet är, bortsett från den här utredningen om skolan, tomt på konkreta förslag. Mm. Hon säger till mig, vi vet inte vart utvecklingen tar vägen ekonomiskt. Men jag är den av oss två som älskar Sverige. Lita inte på Ulf Kristersson när han säger att han älskar Sverige. Och egentligen begär hon ett öppet mandat. Hon försöker göra om det Göran Persson gjorde. Hon spelar ju till och med på det där med att hennes politiska skola var när Sverige hade så höga räntor och när det var så jobbigt att betala dem så att vi inte hade råd med skola och sjukvård. Göran Persson sa ju när han skulle använda det där, ja men jag är trött, jag är så glad att jag slipper se de här filinande finansvalparna på Wall Street och förklara svenska välfärdssystemet för dem. Det försöker hon liksom hotta upp och vara generation två på nu, va?
Just det.
Ja, den biten tyckte jag också var intressant, därför att uppenbarligen hon vill ha konflikt även på ekonomidelen, och det är ju någonting som krävs då om det ska bli ett ekonomival, om man får från de här valforskarna i Göteborg. Man behöver ha en ordentlig konflikt om det också. Hon hotar ju med Moderaterna hur de skulle missköta detta på samma sätt som man gjorde på 90-talet. Och just nu så ligger sossarna lite, har de något högre siffror när det gäller landets ekonomi än Moderaterna, men det är ganska jämnt och ibland rätt många val har det varit Moderaterna, så att man kan diskutera vem som skulle vinna på en sån konflikt. Det är väl mycket möjligt också att Socialdemokraterna tänker att Magdalena Andersson själv har den stora trovärdigheten för att hon har varit finansminister också. Men
jag tror också att Moderaterna älskar den här konflikten.
Ja, men om det är så att båda gillar den, då kommer den ju bli en...
Ja, och den blir lite jobbigare för småpartierna som ju har noll förtroende hos väljarna när det gäller att sköta landets ekonomi. Det är ju de här två som är giganterna i den branschen.
Okej, så partierna
har inte riktigt haft det, skulle jag säga, utan det vi har ju mest haft... Massa tjat om hur mycket bensinen och dieseln och elen kostar. Jag menar inte, förlåt, tjat.
Tjat.
Jag
har
inte att det är liksom, men
många bilar har du egentligen?
Ja, men det har varit väldigt... Jag använder el faktiskt i alla fall.
Han tog sin Porsche hit idag, imorgon blir det Bentley.
Ja, nej, men jag menar att vi har liksom haft, den har varit ganska smal den här debatten om landets ekonomi. Den har handlat så mycket om bensin och elpriser, men det här var ju liksom en konflikt om en bredare om ekonomin.
Jag läste ett ledarstick idag som menar att just när det kommer till ekonomin så vore det bäst om alla bara var sams och samarbetade, och att det skulle ge ett... Det skulle vara bättre för väljarna. Nej.
Det skulle bli en väldigt liten fråga i valet. Frågan var om ville det den sida du läste.
Ja, men jag tror DN driver den här Annie Lööf-linjen att socialdemokrater och moderater borde gå ihop.
Mm.
Okay.
Just det.
Nu har vi pratat lite grann om Amineh Kakabaveh apropå avtalet som hade det finstilta slutdatumet. Du har lite nya siffror där, eller hur Fredrik?
Absolut. Ska vi ha en vignett på det?
Ska vi ha en vignett på det? Den är smygande men stämningsfull.
Ja, visst det är det.
Man blir ju pepp
direkt. Ja. Jo, men jag var ju nyfiken på det här med hur mycket har Amineh Kakabaveh egentligen synts, så att jag, och det har Sifo kollat för mig.
För i förra podden sa vi att hon var riksdagens mest kända ledamot. Du sa det, kanske jag, någon i förra podden.
Ja, jag sa väl det. Jag säger allt möjligt.
Men nu ska han gå till botten med det. Han går till botten med allt.
Ja, om hon
men
är mest känd,
räknade du ministrarna som är ersatta och partiledare?
Nej.
Bara enskilda ledamöter?
Men han killgissar lite. Han
bara, jag tror i och för sig att talmannen är nästan lika känd.
Han tog ett vått finger upp i luften.
Och nej, men Thomas, han gissar rätt.
Ja.
Alltså hon har ju någon form av rekord här. Hon har nämnts i 3620 nyhetsartiklar och inslag, och det är tre gånger så mycket som hon fick när valet av statsministern hängde på henne förra sommaren.
Okay.
Och det gör att hon har synts mer än alla partiledare utom Magdalena Andersson under juni.
Wow.
Det är ju synd för henne att hon inte är kandidat i höst. Hon kunde ju drivit en fantastisk personvalskampanj.
Verkligen. Och sen så kan man också notera här att det har mest har kopplats ihop med NATO när medierna har tagit upp henne. Men också, sen tvåa kommer då Morgan Johansson och misstroendeomröstning och intresset för vad hon skulle göra med vårbudgeten var mindre. Men och lite intressant är också att se att Jimmy Åkesson fick väldigt lite uppmärksamhet på den här misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson. Det var ju Sverigedemokraterna som gjorde den, men sen blev ju de faktiskt inte särskilt omdiskuterade, medan vi däremot fick en debatt om var det så klokt om de andra av de andra partierna i samarbetet till höger.
Det är ju lite intressant, det är som SDs ständiga opposition och beredskap och misstroende, det betraktas som en sorts naturkraft.
Exakt.
Frågan är hur de andra ska förhålla sig till detta.
Ja, jo, så är det ju.
Men de här siffrorna, vad kan man dra för slutsats kring det? Alltså kan, ja, vad betyder det? Varför har man bevakat henne så mycket? Är det för att man inte heller har från medias håll, man behöver inte bry sig om att det handlar om att hon har en egen personvalskampanj som hon driver, utan man kan liksom helt oproblematiskt ge henne airtime?
Nej, jag tror inte det handlar om det, utan jag tror att det handlar om att det var så viktiga frågor som hon, som hon kunde påverka. Dels valet av statsminister och dels NATO-medlemskapet. Så jag tror väl mest att det handlar om det. Och sen var det ju en väldigt ovanlig händelse såklart, att en ledamot hade den möjligheten.
Just det. Kommer kanske inte ha så svårt att hitta jobb efter...
Det är ju egentligen inte för sent heller att kandidera för något annat parti. Nej, men man får ju inte, det kan bli problem rent tekniskt att komma upp på valsedeln och så vidare. Men det går ju fortfarande. Och skulle det vara så att till exempel någon sån här, ja, vad heter de här, klimatalliansen eller något av de andra, så kunde de ju fånga upp henne. Jag tror inte något av de åtta etablerade partierna är intresserade av att vara henne. Vänsterpartiet har ju redan provat.
Vill man ha en så pass liksom stämplad politiker på sitt lag?
Stämplad?
Ja, men alltså att hon har ändå, hon är väldigt profilerad kan man väl säga.
Ja, men jag kan tänka mig att om ett parti är väldigt mycket mot NATO och väldigt mycket för Kurdistans självständighet eller kurdernas rättigheter, då betraktas väl hon snarare som en sorts hjältinna som har kämpat och slitit för de där frågorna.
Tänkte henne och Gudrun Schyman i samma parti.
Vad menar du med det, Fredrik?
Vem vet, det kanske behövs ett parti i Sveriges riksdag för kurdernas rättigheter. Vi får lämna Socialdemokraternas dag där, Magdalena Anderssons tal. Imorgon är det ju, vad heter han? Imorgon är det Ulf Kristersson. Vi kommer prata om det också. Det ska bli intressant om han tar upp den här tävlingen då, om vem som älskar Sverige mest.
Ja.
Vi får väl se. Jag tänkte bara
det kommer
innan...
bli lovebombing hela veckan.
Om han också brukar tänka kan på någon... arbetsmarknaden när han glider fram i sin kajak på den stilla
sjön. Kan någon, alltså jag blir ändå lite, kan någon liksom beskriva mycket de älskar snömodden i februari när de stretar i den här...
Nej, men jag tror han måste väl göra det när han gör sin tyska trippelvoltare med saltomortalknorr eller vad det nu heter i gymnastik. Det är då han liksom där uppe i luften medan huvudet snurrar tänker, åh, jag älskar svenska arbetsmarknaden.
Okej. Vi hörde att du har haft pandemi, nej du har inte haft pandemiabstinens, du har haft Almedalsabstinens, Thomas, på låtsas.
Det var länge sedan jag hade pandemi också faktiskt.
Det är ju mycket lugnare i år, det märker till och med jag, det här är mitt fjärde Almedalen och man märker att det inte alls är samma tryck, och det har ju bekräftats, det är nästan mer än hälften så få som har tält och evenemang och seminarium och sådär. Vilket syfte har Almedalen nu, Fredrik?
Ja, men det är ju två, eller ja, minst två väldigt olika syften. För partierna så är det ju ett tillfälle till gratis stor medieuppmärksamhet för en massa företag och även representanter för organisationer och varför inte kommuner, så handlar det lite om att träffa kollegor och leta kunder och möjliga samarbeten och sånt där.
Men som ett forum för demokrati, Thomas, liksom politiker och väljare i samtal på gator och torg. Kan man beskriva Almedalen så?
Ja, det är ju ett ställe som inte likt andra på det viset att man kan stå och tjabba med någon minister och ropa glåpord efter honom när de passerar förbi på skoj eller vad som helst. Alltså den här kontakten är ju annorlunda. Men Sen tror jag att det är så här att de, alla som åker hit, och de är ju färre än de har varit och har sina tält och har sina bord och sådär, de blandar nog ganska mycket ihop sitt eget intresse av att komma hit och ha det roligt och träffa folk och gå ut och ta ett glas med sin organisations verkliga vinst av att de gör det. Den tror jag egentligen är ganska liten i nästa alla fall. Så att det här som Magdalena Andersson sa i talet om att de här skolbolagen är här och lobbar och har sig med skattebetalarnas pengar. Det de framförallt gör är väl att vara här och vara ganska roligt och trevligt. Vilket ju bara i en moraliserande värld är tråkigt.
Fy för att ha trevligt.
Ja, vi uppmuntrar väl allt.
Hatar att ha trevligt. Men okej, men det är inte bara, jag tänker politiker som har trevligt. För den här bilden av DJ-battlet och allt det där har ju blivit en nidbild av Almedalen. Att också politiker kommer hit för att ha trevligt och dricka rosé. Eller vitt.
Men ja, jo visst, men jag menar de är väldigt väldigt påpassade, politikerna, ja. De blandar sig inte så mycket med andra längre. Det är inte, för ganska länge sedan så var det ju mycket vanligare kanske att en journalist och en politiker kanske drack en öl ihop och pratade om något. De är ju väldigt mycket mer påpassade nu.
Ja, Fredrik brukade sitta med Gunnar Hedlund här uppe på en servering.
Jättetajta jag och Gunnar. Men i alla fall,
vi får en asterisk i slut på programmet, hur förklarar om det?
Men dels är de mycket mer påpassade, men för oss journalister är det ju faktiskt ett arbetsläger, så att det är ju
får man, det är inte kul alls för er.
Jag måste bara säga att finns oss. Det alla andra de. Veckor på året är det betydligt lättare att dricka och se än den här veckan om
ja,
man vill det,
det ja, vill
faktiskt
det?
Ja. Ja. Fast det finns ju annat vin jag tycker mer om.
Ja, olika märken också.
Rosé är lite överskattat får man väl säga. Okej, det var jag väl bara den sista innan vi går vidare till att säga hej då.
Adrian har du missat.
Nej, ville du prata om Adrian som älskar Northvolt?
Jag tyckte det var lite roligt för hon drog ju en...
Alltså nu hoppar han tillbaka till talet.
Ja, men hon det är typiskt Almedalen. Typiskt alla tal är att man ska... ha någon sån där exempel.
Jag mötte Signe. Ja. Hon tackade mig för min skolvårdpolitik.
Men nu råkade hon ta Adrian som idag är ordförande i Volvo Verkstadsklubb, men som när han började inte visste ens vad en fackförening var. Och då kom jag att tänka på Marcello Malentacchi. Därför att han var italienare, kom till Sverige, hade nog ganska vilda föreställningar om vad som kunde hända med kvinnor sexuellt och så när han kom hit. Han började på Volvo.
Vad kan han ha tänkt?
Så kommer någon sosse i klubben där och säger skulle du kunna ställa upp som skyddsombud? Vi behöver ett skyddsombud på den här avdelningen. Det gjorde han direkt för han trodde att det hade något med kondomer och preventivmedel.
Nej!
Och sen gick han hela vägen upp till ordförande i det europeiska metallindustriarbetarförbundet.
Mm-hmm.
Så att jag menar... förväntningar kan infrias på olika vis.
Det här spårade ur helt. För det första skulle vi ha en tidspassning som vi har fått underkänt på nu. Men nu får vi fortsätta. Jag tänkte ju fråga dig en sista grej om Almedalen, men känner du dig redo för det och gå vidare?
Ja, men du vet, när man kommer upp i min lite mer senila status, då tänker man mer tillbaka på gamla tider.
Du snackade om ditt privilegierade läge. Du bara snackar om det du vill prata om. Okej. Jag tänkte bara fråga, debatten om Almedalen drog igång innan pandemin precis om att det bara var på steroider, inget värde, lobbyism och PR. Stefan Löfven bojkottade, Järva kom upp på seglade upp som någon typ av konkurrent. Är det här bara en utveckling av den diskussionen som var då? Och är, liksom, är det här vi kommer få se framåt, ett mindre och mindre och mindre och enklare Almedalen?
Jag vet att en del säger att om Järva, jag tror mer det har att göra med att vinstkalkylen är inte så positiv av att satsa hårt i Almedalen. Det gäller både medier och organisationer. Att man tror inte man tjänar så mycket på det. Och sen finns det väl en del andra som har den mänskliga känslan att det är synd att jobba i juli när man vill vara ledig. Mm.
Men Stefan Löfven har ju faktiskt, han startade ju nedgången för Almedalen.
Var det hans fel?
Ja, det var det ju. För att han ville ju inte åka hit. Och då minskade det ju lite grann redan på hans tid. Och sen kom pandemin. Men det är klart att folk tröttnar också på det här med att det är så sjukt svårt att ha någonstans att bo och så. Det gick ju liksom för långt.
Mm.
Det var ju liksom till exempel När Fredrik Reinfeldt var här så fick ju hans medarbetare dela säng.
Oj.
Fast jag bara delade sängen då. Men...
Inte med Fredrik alltså?
Nej, inte med Fredrik.
Inte alla i alla fall.
Men, nej, men så att det har ju varit ibland lite för absurt. Men jag tror det stämmer som Thomas säger att det är ju någon fruktansvärd konkurrens. Så är det någon, men det är väl... Det är väl, en egen dag funkar ju för partierna, men alla andra då kan man ju glömma och synas.
Det här skulle ju kunna vara det sista stora rycket det här året, därför att det är lite catch-up-effekt efter pandemin och det är ett valår.
Just det.
Så jag misstänker att nästa år så är det lite annorlunda. Blekare.
Vi får se. Imorgon är det Moderaterna och Vänsterpartiets dag. Moderaterna tar klockan 11 och Vänstern vid 19. De sänds i Sveriges Radios app för den som är sugen att lyssna. Vi kör ett nytt avsnitt direkt i P1 klockan 20.03. Så lyssna på det, och det läggs ju också upp som en vanlig podd därefter. Tack Fredrik Furtenbach, tack Thomas Ramberg.
Tack Parisa.
Tekniker var Viktor Ubeira, producent var Viktor Mattsson. Jag heter Parisa Höglund och podden är som sagt tillbaka imorgon. Hej då!